Hej och välkomna till avsnitt 343 av den beryktade, berömda,
omtalade
podcasten En präst och mammut. Med mig, Andreas.
Och med mig, Kjell. Jag la upp i, det finns en Facebookgrupp som jag nämnt ibland som heter Prästkollegor.
Yep.
Och då var det någon som hade lagt upp en här bra på någon, jag kommer inte ihåg vilken podd det var, en teologisk podd som någon präst har lagt upp, så att det här liksom, här ska ni kolla inför predikan och så här, fantastisk podd. Och då jag, varje gång som någon gör det så blir jag ju irriterad, så att då la jag upp en länk till vår podd också och skrev att här vi kör vidare avsnitt 342 och så här. Jag tror att den förra där, den hade väl fått en 42 gillningar och 20 kommentarer eller någonting. Och våran fick en gillning.
Ja.
Och en liten kommentar från en prästkollega som skrev: den där prästen har jag träffat häromdagen. För då hade jag träffat honom i ett annat sammanhang. Ja. Ja. Så att vi kanske inte är den hippaste podden bland teologer. Men bland oss själva så är vi hippaste.
Bland dem vi känner.
Bland dem vi känner. Bland våra vänner och bekanta är vi den.
Nej, men så här är, vi har i alla fall hållit på... svårt säga längst, det vet man inte. Men vi har hållit på väldigt, väldigt länge jämfört med många andra. För jag ser faktiskt, jag tycker det är roligt, jag ser att det är fler och fler församlingar som börjar med podd nu.
Ja.
Det är fler som man ser på Facebook, så här, avsnitt 3 av teologiska, eller något så här.
Ja,
något,
ja,
så här.
Just det.
Och då tänker jag så här, kul, men det kommer inte hålla i sig några 340 avsnitt. Jag har väldigt svårt,
nej, jag har svårt att tro det också. Faktiskt, ja. Men det vet man inte. Men jag tror också det. Vi har verkligen envisats med att också, just att vi har inte gjort ett när vi har haft tid, utan vi har ju hållit fast vid att göra ett i veckan,
fast
bortsett från uppehållen,
för att
vi inte har tid. Ja. Nej, precis. Ja. Precis. Nej, vi har åtminstone en grannförsamling som åtminstone har två poddar med olika ingång.
Ja.
Så att det är som sagt, det är roligt. Ja, det är... Den enda jag kommer på före oss var någon som hette Kan man tro, eller något sånt, från Svenska kyrkans unga.
Aha.
Jag tror att den hette så. Men den kom inte i så många avsnitt.
Nej, men det är ju, allt sånt där är svårt att hålla ut liksom. För det var ju precis när vi började, vi hade 10 vi skulle göra. Vi hade 10 ämnen, så gjorde vi, och så bara, men vi fortsätter och sen fortsätter och fortsätter.
Det här är, jag vet inte hur, det här är något, jag är ju en boomer, det vet ju alla, men det har alltid varit, så det har inte med åldern att göra utan med själen. Och säsonger, alltså om du hör att en säsong av en serie, vad tycker du att det är då?
Alltså... Det är det ju på tv-serier. Då pratar jag bara säsongen.
Ja, vi säger en tv-serie först.
Men den är inte, då, nu kommer säsong 1, säsong 2, säsong 3. Och det kan ju gå ett år emellan, eller 2 år. Så det har inte den här terminsbaserade säsongen.
Exakt.
Som det var till exempel när jag kollade på Rederiet.
Mm.
För då var det, tydligare så här... tidsperiod.
Ja, just det. Så, och då var det verkligen då var det avgränsad tid. Kanske kan ha en vårsäsong och en höstsäsong. Och i Rederiets fall tror jag faktiskt att det var exakt så. Ja. Det var en höstsäsong och en vårsäsong. Och de höll på i 10 år, det var 20 säsonger. Så att det var ganska tydligt. Nej, för att jag vet att jag har hört några andra poddar och där använder man det här ordet säsong väldigt flytande, så att säga. För att då kan man ha 3 säsonger på vårkanten. Liksom.
Aha,
så här, ja, nu gör vi en kort säsong nu. Så att, och vad jag vill komma fram till är att vi har gjort 18 säsonger.
Ja.
Men vi gör 2 säsonger per år. Det betyder att vi har hållit på i 9 år.
Ja.
Ungefär.
Oj,
det är inte riktigt än.
Nej.
Så, men om vi hade använt deras... Liksom, nu gör vi 5 avsnitt i en säsong. Sen gör vi uppehåll en månad, så gör vi en säsong till. Och sen kan vi och sen,
men då skulle jag
skulle kunna ha 80... Nej, inte 80. Men vi skulle kunna ha... 30 säsonger.
Eller något. För hos dig då är säsong, det är mer tidsbaserat. Det är den
så här. Jag funderade på det här när jag var ute och gick i morse med hundarna. Så då jag började tänka på det här.
Ja.
Det är verkligen från min barndom, då var det ju liksom säsong.
Ja.
Men nu är det också, jag ser ju, jag köper ju tv-serier på DVD och då köper man en låda med en säsong och hur den gick liksom, den kan jag hålla på, för det är olika längre, alltså det är som jag tänker Star Trek, originalserien, nu börjar vi nörda lite här, den kom på 60-talet någon gång, vet inte hur lång, men det står ju i boxform, så köper man en säsong 1 och det är väl 40 avsnitt eller något sånt där. Och då kan man måste man ha hållit på åtminstone ett år med att sända detta, den här första säsongen. Liksom. Så att det där är, och sen så en annan säsong 1 av inte vet jag, en tv-deckare kanske innehåller 6 avsnitt.
Ja, just det.
Säsong 1 av det här är 6 avsnitt. Och säsong 1 av det här innehåller 45 avsnitt.
Ja.
Så att det är uppenbarligen inte tidsbaserat. Alltså,
nej.
Det är inte en vårsäsong och en höstsäsong. Så.
För mig är det med när jag kollar om jag tänker Netflix eller HBO eller vad som jag tittar på. Då, är det ju, då brukar jag liksom följa samma tema under en säsong. Alltså samma skurk eller samma story,
ja,
som 6 avsnitt eller 9 avsnitt. Så blir det nästa och då blir det en ny historia. Liksom.
Ja,
det kan
ja,
vara det. Men det har ingen med tiden att göra, för det kan ju komma nu och så nästa säsong kommer om 2 år.
Ja,
för
ja,
att
det
ska
spelas
in
precis,
och sådär.
Precis. Man producerar och, på ett annat sätt.
Ja, men precis. Och sen brukar jag gilla när det är mer åt 6-9 avsnitt.
En 69 avsnitt.
Ja, en 22 som vissa har. För då, då kan det bli... För, nu, varför pratar om det här? Men nu gör
jag
det. Det kan bli mig där så här övermäktigt. Nu vill jag ha en ny serie.
Ja.
Helst vill jag ha... Antingen ska det vara någon som är helt färsk. Jag följer varje vecka för att det har blivit någon hype och jag vill se den.
Ja,
jag såg precis en som handlade ut igår från ett tv-spel. Då satt jag varje måndag när det släpptes ett nytt.
Mm.
Men annars vill jag gärna att det ska vara slut.
Ja,
för då kan jag bestämma själv att nu vill jag kolla... Så här,
just det.
En säsong på en kväll och jag vet att jag har 5 och sen är det slut liksom.
Ja, just det.
Men, och jag kan lite säga när jag ser okej, 8 säsonger, 20 avsnitt varje, då blir det som stor investering än om det är så.
Okay,
för man, okay. Är det någonting som är bra vill jag ju se klart och se vad som händer. Det finns en lika bra, jag ska byta spår men
fast det här var också på samma spår.
Ja, att, jag kör samma
det var,
spår.
Det här är ju intressant, för det här är ju verkligen helt, som sagt, det här har ingenting med den här podden att göra egentligen. Det är ett nytt tv-landskap verkligen, som om inte alla visste det, men utom jag. Men just det här att SVT som sände Händelser vid vatten i julas här, det var ju en deckare utifrån Kerstin Ekmans roman som har blivit jättepopulär, som kom på, jag tror, 90-tal eller så. Och, men den utspelar sig på 70-talet och handlar om en uppåt i landet, om ett mordfall då. Som, och där var det ju så att, jag kommer inte ihåg om det var 6 avsnitt eller något sånt där. Och de släppte ju inte mer än ett avsnitt i veckan på, som man kunde se liksom på, och folk blev tokiga så här, jag vill se nästa avsnitt, jag vill se nästa avsnitt. Och för 20 år sedan har man aldrig reflekterat
det. Fanns det
då satt man och tittade på Ivor Herres saga eller Dallas en gång i veckan.
Och
blev jag skjuten så fick man vänta till september innan man fick veta vem som sköt honom. Liksom.
Just det.
Så,
ja, är det olika landskap? Jo, olika jag tänkte byta spår men på samma grej. Det är ju, det är ju samma sak med musik. Alltså, jag lyssnar ju på mycket poddar där musik är med. Och då pratar de, då brukar jag diskutera det här fenomenet album. För album är ju inte så
det
intressant.
Det har jag funderat på faktiskt.
Här, man säger, jag kommer mitt album. Fast det betyder att du släpper alla dina 12 låtar på Spotify. Det finns ju inget fysiskt album.
Nej,
så
just
då blir
det
här ordet lite... Är det viktigt med ett album?
Ja,
för att du kan ju släppa en låt så nu och sen går det ett tag och släpper du nästa låt. Men ibland ändå så här, nu kommer mitt album. Och det... Men då är det några av de här musikerna som är faktiskt intressant. Ja, men albumet är viktigt för att det följer en precis som en serie. Det finns en mening att låt 1 kommer där och låt 2. Och du ska, om du lyssnar på hela albumet så får du hela storyn liksom.
Just det.
Men det är klart att det blir också lite urvattnat med ordet album.
Ja, för det finns inte ett album.
Nej.
Men absolut, för då är det mer som en spellista.
Ja.
Men det är ändå, för jag kan förstå som konst. Alltså, som musiker, som konstnärlig musiker på något vis, att ja, men det finns temaalbum, inte vet jag, Elvis och Beat, inte vet jag, som har liksom, ja, det här temat, det här albumet handlar om det här sjunger vi an de här, eller det här albumet gör jag Bob Dylan-tolkningar, eller vad det nu skulle kunna vara för någonting, Evert Taube-tolkningar eller något, så. Och då släpper man inte en låt här och en låt där, utan ja, men den här bunten med låtar har jag gjort utifrån det här temat.
Ja.
Och då tänker jag, det är därför jag har funderat på det här. Hur gör man nu för tiden när folk inte... Alltså, finns ordet album? Och då finns det uppenbarligen...
Ja, det gör det. Och även ordet EP, som då är 4 låtar. Eller
okay.
Vad många nu är. Och en full längd album. Men det är roligt, för ordet lever kvar, fast... Den har ju inte någon betydelse.
Just det.
För den som lyssnar nu, min son till exempel, om han lyssnar på Spotify som han gör det, och så har kommit, han har ju aldrig varit i tiden med fysiska skivor.
Nej, just det. Så att, det är liksom det här med att man säger att jag la på luren. Ja. Eller, ja. Nu måste vi backa bandet. Ja. Och ingen människa som är
någonting
vet ju vad backa bandet betyder egentligen.
Nu skulle du vagna,
spola tillbaka bandet.
Och du kunde få straffavgift hos uthyraren om du inte hade
ja, på videon, ja, precis. Precis. Ja, just det.
Ja,
verkligen.
Man vet aldrig vad den här podden tar oss.
Nej, men det är intressant. För då tänkte jag att jag skulle inleda det lite lättsamt. Ja. Och nu har vi redan gjort det. Men jag går vidare på samma spår, för det har med kultur att göra. För nu skulle vi kanske egentligen prata om vad vi har gjort sen senast. Men då, det här är lite så, lite på temat. För jag plockar fram en artikel här från Kyrkans Tidning. Filmerna du måste se i påsk, står det.
Mm.
Jag tänkte kolla med dig vilka du har sett. Mm. Inte i påsk, utan överhuvudtaget.
Ja.
Jag tänkte vi kunde ägna några minuter
åt för de här filmerna. För i påsk kommer det vara noll, för du kollade inte
en enda påsk. Nej, jag har inte heller sett några filmer i påsk, så vitt jag vet. Kristi sista frestelse från 1988. Willem Dafoe, jag kan inte hur det uttalas, som Jesus.
Nej.
Kristus sista fräste. Den har jag sett faktiskt, inte i påsk som sagt, utan tidigare. Det handlar om att Jesus är en ganska otrevlig typ och hemskt självcentrerad. Och det är många bottnar, många slut. Liksom. Hans sista fräste så handlar om att, om jag minns rätt nu, att stiga ner från korset och börja leva familjeliv tillsammans med någon kvinna. Så. Så att en del är ju anknutet till Bibeln, men de har fantiserat kring den här figuren. Jag tyckte inte så mycket om den här. Nej. Jag har fått många tips att det här måste du se, men jag tyckte inte det var så himla bra.
Nej.
Kristi sista frestelse. Jag tror den har fått 3 påskägg av 5 här.
Ja, det var ju...
The Passion of the Christ.
Den har jag sett. Den har jag sett.
Vad säger vi
om den? Men jag har nog bara sett den... En gång, två gånger.
Det har inte blivit din.
Nej,
den
är ju brutal. Alltså det var ju verkligen så den kom. Och sen var det väl ett tag, va? Vilket år kom den?
2004 tydligen.
Ja, det börjar bli några år sedan även på den. Så var det ju så här, ska vi börja visa den på konfaläger och sådär.
Ja, just det.
Men så valde vi... Vi gjorde inte det i alla fall. Sen var det säkert många andra församlingar som gjorde det. För när jag var då konfirmand, då var det en sån här 9-timmars variant som vi skulle kolla då. Det var ju, jag vet inte om vi hade bibelstudium också, men det var ju då kanske istället för det så fick man sitta 30 minuter om dagen. Om det nu var 9 eller 60. Det var väldigt, väldigt lång.
Just det.
Och då var det så här, men ska vi visa den här istället, men den är ju väldigt blodig.
Det finns ju jättemycket Jesusfilmer som man kan välja att titta på. Den här är ju välgjord
och vackert
fotograferat och allt sådär, men den är ju förfärlig.
Men jag har sett den, jag var så länge sedan, men den får väl 3+.
Jag har sett den också, och det var också länge sedan, men jag har sett den ett antal gånger. Men det är säkert... Nej, jag vet inte. Det var kanske inte 10 år sedan jag såg den, men åtminstone 5 år sedan jag såg den senast. Och den... Det var 5 påskägg. Ja, jag kanske får 3 av 5. Ja. Den fångar ju bibelhistorien. Den är ju trogen, liksom. Så. Men jag brukar säga det, att hur mycket blod kan det rymma sig i en normal stor Jesus? Liksom. Det är så enormt mycket blod som stängs kring den där stackare Jesus här. Det här är... Så är det en som heter Risen, uttalas. Det var inte Risen. Risen från 2016. Josef Fiennes, han är en romersk soldat som får uppdrag att hitta Jesu kropp efter att den försvunnit från graven. Med grymma metoder letar han bland Jesus anhängare för att hitta kvarlevorna som han är övertygad av har stulits av lärjungarna. Men det han hittar när han väl når fram förändrar honom för alltid. Mm-hmm. Jag har inte sett den.
Nej, inte jag heller.
Faktum är att jag skulle vilja se den när jag såg den faktiskt. Eller när jag såg och läste om den här. Mm.
En annan vinkel på det hela. Liksom.
Ja, precis. Utifrån romarnas perspektiv. Då lite. Det omdömet här, den har fått 2 påskägg av 5 av recensenten här. Det är en annorlunda, lite långdragen berättelse med detektivinslag som inte kräver allt för mycket tankeverksamhet. Står det. Men jag förstår. Ja. Får jag komma över den så ska jag nog se den. Life of Brian.
Från ja, den har jag sett.
Always look on the bright side of life.
Det skulle jag säga är kanske mest klassiska utanför kyrkan. Alltså jag tror att det är många icke-kristna som har sett Life of Brian.
I Monty Python, och de var ju superstora.
Ja, men jag menar det. Och sen tror jag att det var många som såg Passion of the Christ också. Oavsett om för att den varit en sån stor film.
Och det var
liksom.
Mel Gibson som gjorde
Passion of the Christ. Men jag tror att det kan, om vi nu räknar det som en... en Jesusfilm, så, mm, så tror jag att det är den som har kanske setts av flest, ja, icke-kyrkliga.
Ja, skulle, förmodligen. Ja, förmodligen. Ja. Jag har ett eget personligt minne av den som du möjligtvis också kommer ihåg. På vårt första konfirmandläger som du och jag gjorde, ja, så var det, man hade olika aktiviteter. Det var så här, ja, man kunde göra och välja olika saker.
Just det, var det inriktningar och sånt?
Det, ja, dels hade vi inriktningar, ja, men det här, sen var det också någon dag till man kunde välja olika aktiviteter, vilket man ville göra. Och, så här. Och det var det bland annat se film, var en av, mm, dem då. Och då var det Life of Brian vi visade.
Aha.
Och det, så att till slut så var det var jag och en av ungdomsledarna som satt och tittade och skrattade lika gott båda två.
Ja.
Alla andra hade gått därifrån, ja, och de tyckte det var värdelöst. Ja. Det var en, ja, värdelös film, men vi hade väldigt roligt åt den.
Men ja, den har ju också av de här som ligger framför oss flest år på nacken.
Ja, den är från 79, så att, den, absolut. Så den är ju, men jag tror att, ja, det vet jag inte. Jag har inte, nu har inte jag sett den heller på länge. Nej. Jag tror att den håller fortfarande, skulle, ja, jag säga. Sen är det säkert en del skämt som kanske inte håller, riktigt, nej, håller tidens tand, så att, nej, säga. Det gissar jag bara, men det tar jag för givet att det är så.
Men du, den sista
här. Ja, det står till och med här dessutom. Alla inslag i den klassiska 70-talssatiren har inte åldrats väl. Här finns blackface och drivs med talfel.
Ja.
Om man känner till Monty Python så kan man ju säga, ja, det utan att läsa det där. Ja, Så som i himmelen är den sista, sista, det är det inte. Ja. Men en näst sista här, Så som i himlen från, ja, 2004.
Den är ju jättebra, men var är kategorin verkligen?
Ja, alltså det är ju inte en film om Jesus, nej, men de menar ju att det är en film om en Kristusgestalt, det vill säga en, ja, körledare här då, som, okay, är en form av Kristus. Han, okay, dör ju också på,
ja,
slutet.
Och jo, väldigt kyrklig kontext.
Ja,
och så,
väldigt kyrklig. Den är så löjligt kyrklig att jag blir arg, ja, på, ja, den här. Så jag gillar ju inte den här,
nej,
filmen.
Nej.
För att delvis gör jag det. Den, mm, är fin på många vis, men bilden av
en församling, kyrkan
och prästen och så här, och kantorn, är förfärlig, alltså, liksom.
Nej, men det är klart att den är inte dum på det sättet. Men jag var också jättelänge sedan jag såg det, men det är väldigt bra musik. Och,
ja, absolut. Och Gabriella Song som, ja, kommer därifrån, ja, den sjungs ju flitigt fortfarande, ja, och fantastiskt, ja, den, vacker.
Så det är nog det jag tänker mer på än prästens,
ja,
gestaltning.
Ja, just det. Liksom. Ja, jag kommer ihåg så fruktansvärt övertydligt, så jag reagerade på det på en gång.
Ja.
För att jag tror att någonstans i inledningen av filmen så står några personer och tittar ut över fältet och så ser de, oh, det är liv där ute, fantastiskt livet, och så den har det, hoppas,
ja,
liv, och sen så kommer den, så skjuts den här haren, och in kommer prästen och håller haren, så jag sköt haren, ja, ja, du,
ja,
men jag har sett den en gång bara,
ja, ja, ja,
det blir,
ja,
kanske inga fler gånger heller.
Nej.
Den sista här nu är, som finns på listan här, är Jesus Christ Superstar, och den här varianten som de har tittat på är från 1973,
ja, och den har jag inte sett, den varianten, men jag har ju sett Jesus Christ Superstar.
Ja, jag har alltså inte, jag vet inte, jo, jag har nog sett den någon gång, men jag har ju hört den, ja, framförallt för att under ett antal år så hade vi på våra läger en inspelning som vi använde till en speciell upplevelsevandring där som heter, tror jag, från Betlehem till Golgata eller något,
ja,
sånt där, eller från Hosianna till Golgata,
så heter
den,
ja,
för det handlar om Jesus sista dagar, ja, från Hosianna till Golgata heter den,
just det,
och där har man ju spelat väldigt upp musik,
stämningsfull musik också,
ja,
musik.
Och i början där, de första åren, så hade vi den engelska översättningen, sen fanns,
ja,
det ju, kom den svenska,
ja, just det, Salo, just
som
det,
vi använde de sista just åren det, vi gjorde den där,
helt rätt, helt rätt,
ja, Hosanna, hej, sanna, 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 ho,
ja,
ja, men den, ja,
fint,
ja, den är,
vi hade sett, bra, några av filmerna,
vi har sett några av filmerna,
ja, är det någon du tycker, så här, du som kanske mer på ämnet eller sett fler filmer av den här kategorin, är någon du saknade från listan?
Som, ja, den här, det är det, och jag tror att det är kanske den du refererar till, den här 8-timmars-varianten.
Ja.
Det finns en film från, jag tror den är från 1977, det är nog en tv-serie, ingen film,
ja,
som heter,
ja, det var ju garanterat.
Ja, som heter Jesus of Nazareth, ja, eller Jesus från Nazareth. Ja. Och Franco Zeffirelli heter regissören och Robert Powell i huvudrollen, ja, som Jesus. Och den gick ett antal år till påsk i SVT.
Ja. Ja, men det är nog garanterat.
Och den, jag tror att den är 8-9 timmar gammal, eller så
lång. Lång, ja.
Och den är, alltså, den är väldigt lång. Man ska ju, ja, se den som tv-serie, ja, liksom, så, och framförallt ska man inte vara i konfirmandålen.
15 år och sitta 40 stycken 15 år på rad,
jätte,
på stol.
Jättedåligt. Och, ja, och den har absolut sina brister. Jag brukar säga att Jesus är så han är så fruktansvärt helig här,
ah,
liksom.
Okay.
Så fort han ska liksom, han tänker på något så ser man hur liksom ögonen liksom vänder sig ut och in så här, och han höjer sina händer så nu förstår man, han är fruktansvärt helig nu så här. Men på det stora hela tycker jag att det är bra. Den är många bra skådespelare, välgjord och följer bibeltexterna troget så där. Så att den är väldigt bra.
Men du, vi tittade ju på någon. Ja, dels har vi sett många konfaläger, för där är jag just nu då. Vi såg ju Prinsen av Egypten.
Ja, just det.
Det är ju ingen Jesusfilm.
Nej, men en
Mosefilm. Ja, precis. Och sen, men, eller har jag bara drömt det, men kollade vi inte på den här liksom komedin också med Jim Carrey?
Jo, Bruce den allsmäktige. Ja, den hade också en sån här peak under några år så som man tittar på den varje år, antingen i bussen eller
på lägret. Så kan det vara att kolla det på bussen.
Sen kom en uppföljare som hette Evan den allsmäktige, som inte är lika bra, och jag är ingen fan av Jim Carrey egentligen. Nej. Jag tycker han, nu tycker jag bättre om honom än för ett antal år sedan, men den här filmen tycker jag faktiskt är ganska rolig. Bruce den allsmäktige, han får ett problem, han blir gud där. Gud lämnar över ansvaret till honom och han får ratta där lite grann och
se hur svårt det är.
Ja, se hur svårt det att vara gud.
Och att det aldrig är tyst.
Ja, just det. Hela tiden.
Sluta be mig om saker. Ja.
Så jag tycker den är rätt så kul faktiskt. Och, bra. Och inte bara kul. Utan också
finns några poäng.
Ja, absolut. Sen det här kommer ju ingen att köpa nu. Men jag måste ändå säga det.
Gör det.
För något år sedan, kanske förra året eller för två år sedan, vet inte, spelar ingen roll, så köpte jag en DVD. För jag köper ju som sagt fortfarande DVD. Och då är det liksom en samlingsbox med två Jesusfilmer från stumfilmstiden. Och då är det en från 1912, tror jag.
Oj.
En som är ännu äldre, från 1908.
Oj.
Som heter, jag kommer inte ihåg, den ena heter kanske From the Manger to the Cross.
Aha.
Och den andra tror jag heter kanske bara Life of Jesus. Något sånt alltså. Och faktum är så här, man måste ju gilla stumfilm.
Det lär du göra,
för annars orkar man inte titta. Mm. Men utifrån det, om vi säger att man nu faktiskt kan tänka sig att se en stumfilm, så är den här äldsta från 1908, det är faktiskt en av de bättre Jesusfilmer jag har sett.
Mm.
För att förstår hur gammal den är från 1908. Och den är naturligtvis, självklart så är det teknik som man
är därefter. Ja, det är
så. Men innan, alltså den är trogen bibelberättelserna, det är bra skådespeleri utifrån den tiden, liksom, de stora teatraliska gester, vilket jag var på den tiden. Men den här, alltså jag har haft mera behållning av att se den än att se en del moderna Jesusfilmer där man har coolat till Jesus eller gjort något kul. Så här. Och då tycker jag den är riktigt bra. Jag tänker inte rekommendera någon, för ingen kommer att välja att lyssna på den rekommendationen. Men för mig var den jättebra.
Kul. Man är olika. Men vad är det som i de här, den typ av film som är tilltalande då? Eftersom du säger själv, det är mycket sämre teknik och det är, alltså rent både skådespelerimässigt men framförallt tekniskt, alltså, men du är ju väldigt förtjust i det. Vad är det i det som
alltså, så här, för generellt kan jag börja i den änden och säga att en bra film är en bra film oavsett hur gammal den är liksom. Och det är väl egentligen grunden. Alltså, är den här historien bra, är de här skådespelarna bra, då är den bra även om den är gammal. Sen tycker jag att mycket av det finns filmer på stumfilmstiden som har en konstnärligt högre kvalitet, absolut, än en modern film. Beroende på fotot till exempel i en stumfilm. Nu menar jag inte, det finns sådana här dussin komedier med någon som Charlie Chaplin eller någon annan som låtsas att han är Charlie Chaplin. Dussin komedier, man spelar upp och någon springer och man kastar paj på varandra och ramlar på rumpan och så här. Jag kan skratta åt en sån, men det är dussin filmer liksom, på samma vis som man gör dussin filmer
idag.
Men som exempelvis en film som heter Körkaren, som är en svensk film från 1921. Och den har ju ansetts som en av världens bästa filmer. Och lika så finns det en film som heter, en dansk film egentligen, men en dansk-svensk film som heter Häxan, som kom 1922.
Som du hade på en av dina visningar.
Där är det fotografi, alltså manuset är superbra. Fotografiet, fotot är vackert, konstnärligt, det är svartvitt, det är med skuggor, alltså levande, det är fantastiska bilder i den här. Och sen så är ju skådespeleriet, ja, som sagt, man spelade som man spelade på teater på den tiden, man med stora gester.
Ja, ja, och det är väl det man kom ifrån. Så det var det ju liksom.
Men ändå, mycket, mycket bra och mycket gripande. Ja. Alltså, Chaplin gjorde ju en massa, de första filmerna han gjorde, det var ju, han var han som alla andra och dratta på ändan, ja, och allt det där. Och sen så, ju mer han utvecklades, desto mer konstnärligt värdefulla filmer gjorde ju han. Så att han gjorde en stumfilm på 1931 som hette Stadens ljus.
Ja.
Som är, alltså, den håller absolut idag. Det är det, skillnaden är att det är inget ljud på den.
Nej,
liksom.
Nej.
Men annars är det ett fantastiskt innehåll, fantastiska skådespelarprestation. Ja.
Så det är klart.
Sen, förlåt, ska jag bara avsluta med. Sen är det ju lite det som är det lite mindre spännande, att det är ganska kul att se gamla saker. Alltså jag gillar ju gamla saker överhuvudtaget. Och det här, tänk att den här filmen gjorde de för 105 år sedan. Då är det lite häftigt att se det bara för den skull.
Just det.
Men det är
du,
liksom,
det har ett eget värde också,
eget
hos dig
i sig. Ja,
men det är klart att det ställer högre krav också. När du inte hade allt du kan få gratis idag. Du kan göra med datainlägg.
Ja, visst.
Och, ja, du kan mecka hur mycket som helst. Det kunde du inte då. Så att då var det så här, jag vet inte, hur ska jag då få med skuggorna så att det blir levande.
Ja, visst.
Ställer ju jättehöga krav på bra manus.
Ja, men verkligen. Ja,
det köper jag.
Och det finns mycket, alltså, man har, det finns en, framförallt, han var aktiv ända in på 60-talet, men framförallt känd som stumfilmskådespelare Buster Keaton, som gjorde en massa, han var samtida med Chaplin ungefär. Ja. Men på många sätt tycker jag bättre än Chaplin. Och han gjorde också såna här egna stunts, liksom. Ja. Man kan ju se att det finns ett klassiskt klipp med honom där han står framför ett hus och så rasar hela huset över honom, fast han står just vid ingången så att han liksom, ja, alltså dörren,
ja, okay, räddar honom för dörrhålet.
Ja. Mm. Och det här är ju på riktigt, liksom. Det här hände verkligen, för att hur skulle de hitta på det här? Ja. Det här var inget trick, utan det här hände verkligen på riktigt. Och det är ju fascinerande.
Ja. Hade han tur, grabben.
Det hade han tur.
Men
detta,
roligt.
Detta om stumfilm i denna kristna podd, när vi nu har klarat av det här med säsonger på tv och radio.
Allting.
Ja.
Men kristendomen är ju gammal. Och så då
kan, ja, just det. Just
så det krokar ju på det sättet.
Ja, så skulle man ha filmat på kristendomens tid, då hade det varit stumfilm.
Ja, det hade det ju varit.
Kristendomens tid, jag menar på Jesu
tid. Ja. För kristendomens tid
är nu, ja, som alltid.
Bra, så att vi inte gjorde det så något tokigt där. Hörru du, hur har du haft det sen vi såg sist? Det har varit påsk och grejer. Jag har sett att du har varit med barn och barnbarn och hundar och...
Det har varit, vi firade påsk tillsammans, och det var ju toppen, det var riktigt kul. Sen har jag jobbat påskdagen, hade jag tre gudstjänster, två gudstjänster och ett dop hade jag. Och vi hade påskotta i den kyrkan jag tidigare jobbade, och det är första gången sedan 2019 vi gjorde det. Och det kom 30 stycken, och det var väldigt
kul.
Positivt, för det är i regel mer än vad de har på söndagen, vanlig söndagsgudstjänst. Så att, och så var det då, och det var klockan 7 på morgonen, och sen hade vi frukost efteråt, och de flesta stannade på frukosten. Så att det var superkul och roligt att få göra det där igen, och också träffa en av våra gamla kyrkvärdar som det var länge sedan jag träffade. Där som alltid kängar in sig på just påskotten.
Hans grej. Ja, vad roligt.
Så, det som inte var fullt lika roligt var att jag skulle in till mitt eget jobb precis innan. Jag skulle hämta en gitarr för att jag skulle ha med när jag skulle spela på det där dopet. Och det var klockan 10:05 på morgonen när jag gick in på mitt eget jobb. Och larmet gick.
Nej.
Och jag sa, vänta nu, hur stänger jag av det här? Det måste ju stå någonstans i dessa digitala lösningar vi har med Teams och hitan och ditan. Nej, det gjorde det ju inte. Jag hittade inte det. Utan det, och det kör, och det hördes inte bara inne, kan jag säga. Nej. Utan det hördes ut över hela kyrkogården hur du letar. Tänkte, okej, jag kan inte vara här inne. Jag raffar åt mig gitarren, så går jag och sätter mig i bilen utanför och väntar på Securitas tills de kommer. Och så kom Securitas. Jag sa, är det larmet? Ja, det är larmet. Två bilar kom de med. Han sa, ja, men är det du som har ut? Ja, det är jag som har utlöst det. Ja, jag trodde det var frälsaren själv som hade utlöst larmet här på påskdagsmorgon.
Det var ju roligt.
Ja, vad rolig du. Ja, härligt. Så. Jag sa, men känner inte jag igen dig? Är det du? Jag fick ta legitimation. Så. Men du jobbade väl i den här kyrkan förut? Ja, det gjorde jag. Så. Ja, det kontoret jag har varit på. Ja, så, okay, ja. Ja, så, vad skulle du hit och göra så här dags? Ja, jag skulle hämta in. Jaha, okej, okay, ja, men du kan åka. Så. Ja, så det var ju det var inte min bästa start på dagen.
Så här. Nej, men, och då är det inte så himla lätt att bara ringa till någon kollega heller. Och så här.
Nej, alltså vår vaktmästaren sa i efterhand, du skulle ha ringt mig, men jag skulle aldrig förmått mig att ringa till henne klockan 5 på morgonen.
Nej, det gjorde ju dessutom Securitas.
Då för ja, det, ja, men det, för, ja.
Ja.
Men jag hade inte, jag kunde
maget,
inte göra. Nej. Nej.
Ah, vad tråkigt.
Men det men förstör... nästa gång ska jag göra det här lovat. Så att jag hoppas att aldrig mer händer.
Nej, men det förstörde inte hela dagen då.
Det förstörde inte hela dagen. För inte för mig i alla fall. Kanske det för de som bor runt omkring kyrkan. Ja, men ja. Inte för mig.
Men
nej, men det var ju då ett tag. För det var ju ganska skakigt faktiskt där såklart. Eftersom man, just att man hör det hela tiden. Man kan inte göra någonting.
Nej, dels blir man galen och så skäms man ju lite.
Ja, så man skäms ju. Ja, verkligen. Dels för omgivningen. Men också för, ja men oj. Varför kan man inte ens gå in i en dörr utan utlösa larmet liksom? För det var ju, det var inte roligt. Men sen blev det roligt.
Ja, men härligt. Jag har sett lite statistik från påskhelgen och det har varit välbesökt om man sätter hela församlingen. Många
precis
hundra,
nu
många
innan jag gick hit så tittade vi på statistiken jämfört förra året och i år. Och i alla gudstjänster utom en så ökade besöksantalet mot förra året. Och i påskdagsmässan klockan 11 i vår kyrka så hade den ökat med 50 besökare jämfört med förra året. Så att det är väldigt roligt. Väldigt roligt.
Jag har pratat lite med prästerna här i huset och så att på två av de fyra, eller man gudstjänst bort i det här huset, eller den här kyrkan, så var det mycket, väldigt mycket utifrån som inte brukar komma. Och det tycker jag alltid är intressant. Sen blir inte, det är ingen fakta, för man kan ju inte veta exakt. Men känslan hos prästerna var att det var många inte kände igen. Det är många som inte brukar vara här. Det kan man ju ändå se då. Och då är det, då lever ju ändå den här traditionsgrejen starkt även på påsken. För ibland blir det ju lite så här, är det bara jul nu eller allhelgona? Men det
och sen efter pandemin också, för där har man ju verkligen haft anledning att vara orolig. Absolut. För det, vi kände ju av där jag jobbade och kände ju av efter pandemin att folk hittade inte riktigt tillbaka. Det var avsevärt färre i kyrkan efter pandemin, även sen liksom att faran var avblåst liksom. Så var det avsevärt färre, men nu går det uppåt igen. Så vi hade över 100 besökare i kyrkan då i söndags. Och det är roligt. Sen var det massa konfirmander, så jag fick ta selfies med konfirmander och sådär.
Skriva på papper kanske också.
Ja, skriva på några papper också fick jag göra. Några selfies och några pappersskrivningar. Jag har aldrig skrivit så mycket autografer som just sådana här sammanhang.
Nej, konfirmander. Ja, så är det. Nej, men det är roligt. Jag har ju varit bortrest, så jag har inte så mycket. Jag fick sol.
Du fick sol, men du var aldrig i någon kyrka.
Nej, vi behöver inte gå in på det. Jag har varit nedröstad, så kan jag säga. Vi var en demokrati och mitt lag förlorade på att göra besöket. Så då gjorde vi inte det. Nej, så. Jag men jag hade bra och härliga dagar och fick sol. Och det är jag glad för.
Ja.
Hörru, du, ska vi kasta oss på någonting litet?
Ja,
jag kan börja.
Absolut.
Och vi var inne på det här för några veckor sedan, tror jag. Och då får du stoppa mig. Nej, det behöver du inte, för vi har inte läst det så här tydligt. Vi pratade om kyrkvaktmästarutbildning.
Ja, just det. Mm.
Och det har tagits fram en det är första platsen det är. Och det är Oskarshamns folkhögskola som har en ettårig kyrkvaktmästarutbildning. Men då är det liksom lite, de har intervjuat tre stycken som går den här. Och dels var det kom ju på uppdrag av församlingen som såg att vid nyanställningen så saknades grundkunskap. Och så är det en församling då som hade sökt en vaktmästare. 80 sökande. Och så den erfarenheten har ju vi också.
Ja,
det kan vara så sinnessjukt många. För att du kan vara snickare, du kan vara någon annan hantverkare typ, du kan vara inriktad på att jobba med människor. Det blir så brett. Och då sa den här kyrkoherden då, som varit att hade en enda haft en utbildning, hade vi gått på den. För då vet vi att den blir sådär. Och man får lära sig mycket om både inre och yttre. De besök av, pratade om döden och liksom hur begravningar går till. Och ett år är ganska lång tid ändå ju på det sätt på folkhögskola. Du får mycket mer. Men det var ju roligt. Det var tre som intervjuade. Helt olika ålder. Någon var 19 och någon är 30 och sådär. Och någon här 30-åring som ville skola om sig i livet och hade haft ett kontorsjobb och ville göra något annat. Gilla trädgårdsarbete och jobba med människor. Och en ung kille som hade jobbat, varit lite så extra, du vet, som kyrkvaktmästare. Det var ju väldigt kul, ramade in det. Jag gillar att man både är inne och ute och att man kan bli bra på alla möjliga saker. Snickra, IT, rörmokare, elektriker plus alla kontakter man får med alla möjliga sorters personer man träffar. Och det brukar vi alltid säga att det är så svårt att vara kyrkvaktmästare för du ska kunna allt det här.
Ja,
du ska
ju,
helst ska du vara den som kan mest om IT också.
Ja,
och sen alltid att du ska kunna laga och fixa plus att möta människor i det första skedet, alltså första kontakten och sådär. Så det var väldigt, jag bara, så här, kul att de skrev om det. Det börjar en ny kurs, eller ny år då, till hösten. Det finns platser kvar. Jag tycker det är jättebra om det är folk
absolut,
som vill,
absolut,
som vill gå. För den är också, den är lång, men den är kort. Alltså ett år, inte ingen lång tid, men du kan få med väldigt mycket när det handlar om kyrkvaktmästeri. Och de gör mycket studiebesök och besöker olika församlingar för att kolla på olika typer av kyrkor och så här. Ja, det var bara kul. Då gör man någonting mer av kyrkvaktmästare som är så otroligt viktig.
Ja, absolut.
Ja, det var bara
det är positivt. Det är det. Jag tänkte ta en liten artikel här om en ny bok som har kommit, som jag faktiskt har tänkt att jag ska läsa. Får se om det blir av. Carina Bergfeldt som är inne nu på många sätt. Hon har ju en egen talkshow. Tidigare så var hon korrespondent för SVT i USA. Och hon har också varit skrivande journalist. Och hon har då 2013 träffade hon en fängelsepastor i USA. Jim Brazil tror jag ska uttalas. Han har följt över 155 dödsdömda fångar i USA till deras avrättning. Och nu har han skrivit en bok om honom som heter En bra dag att dö.
Ja.
Och det är tydligen en fånge som skulle då avrättas som sa det in på väg in. Då, att det här var en bra dag att dö.
Ja.
Och det som är liksom, grundförutsättning för den här boken är att Jim Brazil själv nu är döende. Och har fått leukemi tror jag det är. Och också att han nu sitter han själv i dödens väntrum där. Och nu har han pratat om sitt liv och gör upp med sitt eget liv och så berättar om det här. Så att, och då, men det som är intressant i vårt fall här då tänker jag, för hon säger väl att han är, i vissa avseenden är han faktiskt en konservativ gammal gubbe från Texas med värderingar som jag har väldigt svårt för. Han är pastor, en äldre pastor i USA och det kan man med förutfattade meningar förstå ungefär
massa
hur,
saker,
hur det kan vara. Men det hon säger är att viktigare för Carina Bergfeldt, står det här, blev istället de delar av samtalen som handlade om skuld, förlåtelse och försoning.
Mm.
Där kunde hon knyta an till delar av sitt eget liv, särskilt plågsamma minnen från barndomen och uppväxten. Ett knutar har definitivt löst upp till en del. Carina känner att hon tack vare mötet med Jim Brazil och hans livsinställning kunnat lämna den offerroll hon tidigare känt sig bunden av. För mig, här nu kommer det absolut mest intressanta. För mig har ord som förlåtelse och försoning tidigare mest varit tomma ord. Mm. Synonymt med att förlåtelsen har inneburit att allt nu är okej. Men jag har förstått att förlåtelsen egentligen mer är för min egen skull. Mm. För att jag själv ska kunna lämna en situation och gå vidare. Och det här tycker jag är intressant. Mm. För det här är vad vi försöker få våra konfirmander också att förstå. Det här med förlåtelse. Kan Gud förlåta allt?
Mm.
Ja, vi tror att Gud kan förlåta alla. Kan du förlåta allt?
Nej,
jag kan inte göra det. Och vi har ju varit inne på det här många gånger såklart i podden. Men att det handlar om att inte nödvändigtvis att när man vill förlåta att det inte nödvändigtvis är för den andres skull. För den kanske inte ens uppskattar den förlåtelsen. Utan det är för min egen skull. För att jag ska kunna orka leva vidare istället för att låta det svarta
äta upp mig.
Och jag vet inte, jag tror det var inte så länge sedan vi var inne på någonting så att har vi någonting som vi går och ältar. Jag tror vi hade varsin grej typ i alla fall som är lite så här, man som äter den lite grann, inte så att man förstör
och i
livet,
men blomstrar upp mer eller mindre.
Precis. Absolut. Och då är det lite så här, det är inte den personen som jag skulle behöva förlåta så att säga, den vet ju inte ens om att den inte är förlåten, utan det handlar ju om
för din egen,
för min egen del liksom.
Att förlåta. Men det som jag verkligen gillar med det här, för såna här böcker har ju skrivits från olika teologer.
Mm.
Men den här kan ju få väldigt stor läsaren genomslag liksom. Eftersom hon är så poppis och är väldigt duktig, så tänker jag att det kan bli många som läser den.
För
det är väldigt spännande det här. För att i vår kontext, vi har ju mött flera som jobbar inom dels sjukhuspräster då, eller fängelse eller häktes. Men vi har ju inte den här dödsdoms vi har ju inte dödsdom.
Nej, just det. Så den nivån eller vad man ska
säga. Ja, men det är ju liksom inte. Precis den här totala så här, nu förhoppningsvis om du har gjort någonting, du åker in, om du är häktet så är det ju det här jobbet att du inte vet vad är mitt nästa steg, du fulla restriktioner, du träffar ingen, det blir en hopplöshet.
Ja, ja.
När du kommer till en anstalt så säkerligen vidrigt, men det finns ett slutdatum för de allra flesta liksom. men här finns det verkligen ett slutdatum där ditt liv tar slut.
Ja,
och många gånger så sitter de jättelänge och bara väntar, men de väntar inte på att få komma ut, utan de väntar på att få dö. Så måste
just
bli
det.
Nästa i den existentiella bara totala ångesten.
Precis.
Så att det nog, kan nog vara väldigt spännande bildningar.
Jag tror det. Ja, men precis som du säger där, för att man den här. Jag tror att den här boken blir läst av folk som gillar Carina Bergfeldt.
Ja, absolut.
Och som kanske aldrig skulle ha läst en bok som handlar om förlåtelse eller handlar om liksom dödsstraff eller liknande. Utan om det inte, om det hade varit vem som helst som hade skrivit den. Så jag håller med där. Jag tror att det, kan det bli är bra på det. Och som sagt, jag har en hel bunt med böcker som jag inte hunnit läsa. Så att det är inte så att jag springer runt och köper en massa nya böcker. Nej. Då. Men den här vill jag försöka läsa faktiskt.
Det lät väldigt spännande.
Jag hoppas att den är lättläst också. Så att jag ska försöka läsa den.
Ja.
Om jag gör det ska jag rapportera.
Ja, men det är bra. Ska vi ge oss på en andakt? Om du inte hade något annat som
nej,
du bara
jag har några grejer, men det är
brinner
små,
för.
Små saker.
Ja.
Jag kan en snabb sak kan vi för sig ta. För det, jag vet inte om jag brinner för den, men det är intressant i vår kontext.
Ja.
Domkapitel säger ja till undantag för konfirmanden.
Vad bra att du tog upp den, för den var låst hos mig. Så att jag läste bara inledningen, tänkte vara spännande. Så,
Roslagens norra pastorat får frångå riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmationsarbete. Det har Uppsala stifts domkapitel beslutat.
Ja.
Och det är det då att man då ska ha möjlighet att inte bara konfirmeras under, alltså inte så mycket åldersberoende. Man kommer att kunna få dispens för att man ska kunna få konfirmeras tidigare om man då ska ha med kompisar som har åka tidigare och konfirmeras eller också efter, och det har ju vi den erfarenheten det har vi diskuterat länge också att man ska kunna komma tillbaka och liksom jag missade konfirmationen när jag var 14.
Ja, och det händer ju ett par per år att det är vuxen konfirmander så.
Och så är det nu att det här är då ett beslut att de ska få göra det. Så.
Just det.
Alla ungdomars liv ser olika ut. Vi tycker det kan vara bra att erbjuda dem en möjlighet att konfirmeras då det passar bättre för dem. Precis. Och de olika tider på dygnet och olika varianter på konfirmation och sådär. Så att det är för att underlätta för att alla ska kunna konfirmeras.
Möjliggöra.
Då.
Alla, det är jättebra.
Alla ska ha möjlighet att konfirmeras.
Det är jättebra. Såklart. Vi har ju också fått dispenstider på längder. Du kommer ihåg
på
det.
På konfirmanderna?
Ja, de är inte över 1,70, inte under ännu. Nej, men att på tiden, perioden.
Ja, just det.
I riktlinjerna står det väl 6 månader. Och vi fick ju så oerhört mycket konfirmander och började få packa ihop det. För vi har ju den här filosofin på något sätt som jag tycker är bra. Att om du och jag jobbar med konfirmander så ska vi hinna vara klara med den gruppen innan vi börjar med nästa.
Ja,
och då började vi få packa upp det för ledarna. Bla, bla, bla. Så det var, jag tycker det är bra. Det är bra när man det söker, för att då blir det tydligt. Du har fått det på papper.
Ja.
Och att det blir utefter kontexten. Så, du kommer ju inte rubba på innehållet. Det kommer vara samma fullvärdig upplevelse.
Precis.
Du kanske gör en kortare. Eller du gör det på med ålder och
precis.
Då hänger vi med där behövs liksom för att få folk att vilja konfirmationskunna. Yes, då kastar vi oss på någon söndags text.
Ja, och nu är det så att kommande söndag är andra söndagen i påsktiden. En del av de här söndagarna har ju lite speciella latinska namn också.
Ja.
Och det här måste jag bara läsa. Jag vet inte vad det betyder. Den heter Quasimodo Geniti.
Men det är fina. Ja.
Alltså det är ju ringar ni något.
Ja, precis.
Quasimodo.
Är inte det påskens vittnen eller sådär?
Ja, just det. Påskens vittnen är ju den svenska rubriken. Jag vet inte om den har täckning i latinska eller inte faktiskt. Quasimodo kanske betyder påsken. Jag är glad. Eller om han är vittnet kanske. Jag vet inte. Ni som vet det, skriv till oss och berätta. Eller ring. Eller något på något vis kan ni göra för att höra av er till oss. Skrik ut från balkongen. Något. Jag läser ur Johannes evangelium. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn.
Mm. Det...
Bortsett från det rent äckliga att man ska sticka fingrarna i sår och sådär. Mm.
Så är det ju så otroligt mänskligt.
Ja, alltså, verkligen.
Man känner ju verkligen igen sig med Thomas.
Ja, det gör hon. Ja, absolut. Jag fick under min utbildning så skulle vi göra något som kallas för ett bibliodrama. Man skulle dramatisera olika bibeltexter, bla bla bla. Man skulle diskutera, man skulle vara en figur och lite sådana här grejer. Och då fick man då välja en biblisk figur. Vem identifierar du dig med? Och då sa jag just att jag identifierar med Thomas. För att just det här med... ja, det är lättare att tro när man ser. Ja, liksom. Och det är okej, han får sticka fingret i spikhålet. Okej, ja, men då måste det vara sant. Men han kan liksom inte tro förrän han har fått göra det. Mm. Och det där är så otroligt mänskligt, verkligen. Nej, det här kan inte vara sant. För jag har inte sett det, då kan det inte stämma.
Nej, och det som gör det så att han har ju då levt med Jesus. Liksom, och vetat att det här ska ske. Och så bara, nej, det är något annat som har hänt. Den kroppen är flyttad. Alltså,
ja,
en massa
det
tankar
är
som är rimliga och mer logiska.
Ja,
jag kan inte tro för det. Sen...
det är inte möjligt. Ja, precis. Ja, nej, men visst. Och så där, som sagt, det är många som har en Thomas i sig.
Absolut.
Jag tror vi alla har en Thomas i oss.
Verkligen.
Så, som tittar fram ibland där, och sådär, men det här, kan det verkligen stämma?
Kan det här vara så?
Kan det vara? Och vi som ändå, du och jag som jobbar i branschen, men ändå så är det liksom, man säger, nej, men kan det stämma?
Ja.
Kan det verkligen vara så? Kan det här miraklet
ha skett?
Liksom? Ja. Och sen, ja, men är inte du kristen? Jo, jag är typ det.
Men trosvag.
Ja, kristen men trosvag. Präst men trosvag. Jag tänkte sjunga lite ovanlig salm. Nej, det är inte ovanlig själva salmen. Det är 251, var jag går i skogar, berg och dalar. Men så sjunger jag vers... jag kommer att sjunga vers 1 och 3.
Mm.
Nej, jo precis. 1 och 3. För där kommer nämligen en vers om Thomas. Så jag sjunger aldrig den här annars. Jag tycker den är en märklig vers. Men jag tänkte att jag ska få med den eftersom den handlar om Thomas. Ja. Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är, men till mig talar stund om varning, stund om tröst. Han min herde gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet. När på Thomas seger försten tänker, ser att tyngd och tvivlande han går, skyndar han och honom nåden skänker, att få se och röra vid hans sår. Thomas rörd av Jesu varma hjärta, övervunnen av hans marterskrud, ropar fylld av fröjd och kärleksmärta,
O min Herre, o min Gud, ropar fylld av fröjd och kärlek smärta. O min Herre, o min Gud.
Ja, tack.
Marterskruv, den texten eller den orden använder man inte ofta.
Nej, nej, det är inte vardagligen jag slänger mig med det.
Nej, det är det verkligen inte. Nej. Kärlekssmärta, ja det händer väl kanske. Men. Ja.
Vajert, vajert. Tack också kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare, då är vi
i mål, ännu en gång.
Ja, så säger vi. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!